kör vi igång. Hälsas välkomna Dick.
Spelar vi?
Ja.
Härligt. Hej och hjärtligt välkomna till Agilpodden.
Avsnitt nummer 6 är det. Och idag har vi faktiskt en gäst med oss då.
Mm. Mycket roligt. Välkommen Ola.
Ja, tack så mycket.
Introducera dig själv Ola, vem är du?
Ja, jo, nej, jag är en man från Göteborg. Jag är systemutvecklare i botten, men kom ganska snabbt in på det här med projektledning och hur, alltså, problemet är ju inte att förstå, alltså att få datorn att fatta vad vi vill. Problemet är ju liksom att vi människor ska förstå varandra, och där kom jag in på projektledning och ramlade 2006 på agila metoder. Mm. Och nu så har jag det som heltidsjobb, införa agila metoder på organisationer, både med systemutveckling men också på helheter.
Mm. Kul! Välkommen hit, superroligt att kunna vara med. Det är vår idé, vår tanke är också att vi kanske ska ha med gäster framöver.
Ja, det kommer nog bli fler gånger.
Vi tröttnar på varandra helt enkelt, jag liksom, vi sitter här och pratar med varandra.
Vi behöver ny energi också.
Det behöver vi också, så det kan fortsätta. Det är väldigt roligt, ge oss gärna feedback på vad ni tycker om det också.
Precis.
Så kan vi ge Ola feedback på också vad han säger.
Vi har ju en Instagram som heter Agilpodden.
Det har vi.
Och vi har en mail som heter agilpodden@gmail.com.
Precis, bra. Fortsätt skicka in frågor. Nu har vi få frågor kvar faktiskt, så vi behöver få in nya. Så skicka gärna in det.
Och där tar vi ju jättegärna emot feedback också.
Det gör vi.
Dagens ämne är agilt och estimat.
Mm. Det är det, och det är väl egentligen ett ämne du brinner mycket för.
Oh ja. Alltså, framförallt hur pass otillräckligt det är med estimat och att det är svårt att fixa prognoser.
Ja. Det är inte helt slumpmässigt valt där, nej precis. Mm.
Nej, det är det inte, utan det är lite förberett.
Mm. Ola har ju en väldigt bra hypotes här om vad ett estimat är för någonting.
Mm. Ska vi börja med definitionen av vad ett estimat är?
Säg.
Ja, nej, men alltså estimat är, det handlar om att försöka sätta någon form av numeriskt värde på det som egentligen är okänt. Alltså vi har otillräckligt med data för att egentligen kunna säga någonting. Men så önskar folk att vi kan säga någonting. Och så gör vi det ändå. Det är estimat.
Och varför önskar folk det då?
Ja, men de vill ha säkerhet. Alltså det här handlar ju om psykologisk trygghet. Någonstans vill vi att världen ska vara förutsägbar. Och det finns ett stort affärsvärde i förutsägbarhet också. Så kan bara folk säga, men exakt hur lång tid tar det här? Åh, vad skönt det känns. Så därför finns det en bias, en längtan, en strävan hos oss att få det här värdet.
Mm, verkligen. Och jag tänker också på det att om man får det här värdet så, som vi var inne på, så kan man skylla, eller man kan säga att om någonting går åt helvete, alltså det kan vara en dum idé att göra det här initiativet eller applikationen eller projektet överhuvudtaget, men, och så kostar det mer än vad vi trodde, men då har vi liksom någon att skylla på. Det behöver inte jag själv som beställarorganisation ta ansvar för det här, utan du sa att det skulle bli så här och nu blev det inte så.
Ja, men alltså någonstans grundproblemet i det här med estimat just i mjukvarusammanhang, det har att göra med att vi har en mental föreställning om att vi ska dela upp världen i beställare och utförare.
Mm.
Och beställare, det är alla som hanterar liksom affären och möta människors kundbehov och sådana saker. Och utförarna, de här konstiga kodaperna som sitter på en IT-avdelning och kodar och levererar funktionalitet. Ja. Och den här klyftan att man inte ser varandras utmaningar och varandras behov och varandras möjligheter, det är det som lite grann skapar det här behovet utav estimat. Mm. Och också skapar behovet av att skylla på varandra.
Mm, så är det.
Och då finns det en sak då när vi pratar psykologiska effekter som kallas för ankringseffekten. Och det är det här att om jag säger en siffra, ja men det här tar 4 timmar, den första siffran jag säger, den tenderar att bränna fast, ja, i huvudet på oss. Det är ankringseffekten. Mm. Och det är ju problemet att den första siffran som man säger är den som fastnar. För den första siffran man säger är ju baserad på absolut den minsta kunskapen man kan ha.
Mm.
Man har ju ingen aning om, man bara drar till ur rumpan. 4 timmar! Och så blir det på något sätt sanningen, och tar det sen 3 så får man beröm, och tar det sen 5 så får man skäll.
Ja.
Och det har ju bara att göra med ankringseffekten. Och att den siffran man säger då kan ge en sån här trygghet. Vad skönt, nu har jag fått utav min utförare ett värde, då håller jag mig till det, då är det som är sanningen.
En annan psykologisk effekt är ju att människor vill, när man inte känner varandra så bra, så vill man ju ofta vara de andra till lags och till mötesgå någon. Och de där två effekterna tillsammans gör ju också ofta att man drar till med en låg siffra. Precis. Man vet ju att den här som har frågat helst vill höra att det är billigt. För att precis. Den blir rädd om sina pengar. Och då säger man en låg siffra. Och sen om man har tänkt efter så kanske det kan hända att man kommer med, egentligen skulle jag komma dragandes med en högre siffra. Men då är ju det fönstret borta. Så
att du kan ju bara vilja vara duktig. Du kan också ha lönesättande chef i rummet. Så det gör att du vill liksom visa att du är extremt duktig. Mm. Och får bonus baserat på det då.
Och du kan ha konkurrenter i rummet. Som, för det här börjar redan i säljsituationen. Mm. Någon säger, hur mycket kostar det här? Och så säger du 5. Och så säger det konkurrenten 4,5 och då säger du 4. Och sen kommer du hem och så frågar du, kan vi inte fixa det här på 4? Och så vill alla andra vara duktiga, men vi kan nog fixa det på 3,5. Och så börjar en prutningsmatch som egentligen har bara att göra med att tillmötesgå psykologiska behov. Mm. Som inte har någonting att göra med den faktiska komplexiteten och hur lång tid det faktiskt tar. Och där börjar ju våra problem.
Mm. Sen kan det bli som snöröjningen på entreprenad eller något sånt där.
Ja, precis.
Om jag nu ska vara lite välvillig här mot människor som vill ha de här estimaten, så vill jag också införa att det kan ju faktiskt vara så att man väljer på flera olika sådana här stora aktiviteter. Mm. Och man kanske har någon form av känsla för nyttan, alltså hur mycket värde man tror sig kunna få ut av dem. Mm. Men då är det ju ändå en faktor att veta hur dyra de är, så att säga. Ja. Så man väljer rätt stor aktivitet.
Mm. Just det.
Men du ska använda det. Så man kan ju faktiskt, alltså jag har ju ändå en grundläggande förståelse för att frågan uppstår i stora affärsorganisationer. Att man vill kunna få ur sig någonting.
Och jag tror inte det vi har försökt att säga heller att det är absolut fel. Det är bara att vi försöker säga att det finns en risk, ja. Och det finns, som du var inne på, också en varians i vad ett estimat är. Liksom.
Ja, nej, men de här anledningarna lever ju bredvid varandra. Alltså den psykologiska, den här säkerhetskänslan och den, och även den här vem ska äga risken och det här med att skjuta risken till utförarorganisationen och alltihopa. Alla de sakerna lever ju bredvid det här lite mer kanske äkta behovet av att faktiskt kunna fatta rätt affärsbeslut.
Just det.
Det håller jag ju fullständigt med.
Mm.
Det är estimat och lite anledningen varför man kanske vill göra dem då. Ska vi bara dyka in i de olika huren?
Ja, det kan vi göra. Låt oss. Det kan vi gott göra.
Börja traditionellt eller ska vi... Ja, det gör vi.
Ja.
Hur gjorde man förr i världen?
Ja, alltså vad är traditionellt? Det är väl det att man försöker titta på vad är det vi försöker åstadkomma, och så gör vi någon form av idé om hur stort det är, och så säger vi, ja, så här stort är det.
Ja.
Och så visar det sig med att det var fel, och då börjar vi filtrera den informationen, börjar... Okej, någon säger 140 000 timmar, ja, men då lägger vi på en procentsats där. Nu då blir det 200 000 timmar, och att man hela tiden försöker skjuta in mer luft för att få ett mer realistiskt estimat.
Mm.
Och grundproblemet i det är att hur lång tid saker och ting tar, det har inte, ja, det har ju med komplexiteten i det man försöker göra. Förstås, det har ju med det att göra.
Ja.
Men det har ju också med hur de olika sakerna som händer samtidigt i en organisation påverkar varandra. Andra saker som måste ske just nu. Och mitt i alltihopa, när man är igång och kör ett stort projekt, så kommer ett lagkrav ifrån vänster som man också måste hantera samtidigt. Och det är ju den här samtidigheten och de här miljöfaktorerna som egentligen har... Ja, de har en väldigt, väldigt stor påverkan på slutresultatet. Så att titta på själva arbetsuppgiften och göra en uppfattning om storleken, om det som något isolerat, det funkar ofta inte av det skälet.
Väldigt sällan i just mjukvaruutveckling.
Och det finns faktiskt, jag vet inte vad, jag hörde det första gången om det var på någon projektledningskurs eller någonting, men just att man alltid ska ta en utvecklingsestimat och gunga med pi för att ha just den här marginalen eller säkerheten du pratar om då. Jag vet inte varför just pi som kom som ett alternativ, men det finns något sånt ändå.
Det låter vetenskapligt.
Ja, det låter så. Exakt, det låter så. Det är inte bara taget helt i luften menar, utan det är en av vetenskapligt. Men sen, det är jävligt intressant ändå, för jag ganska nyligen pratade med en projektledare som skulle starta ett projekt som var 30 000 timmar. Och så kunde de inte riktigt starta det här, för de tyckte liksom att det var inte väl definierat vad vi ska göra av de här 30 000 timmarna. Och då frågade jag liksom att hur många länge du var projektledare, om det var 20 år eller något sånt där. Och då frågade jag ändå, då har du ändå gjort liksom 20 projekt eller någonting som du har estimerat innan till de här 3000 timmar, 5000 timmar.
Hur brukar det
gå? Ja, exakt, liksom, vad är känslan? Liksom, hur rätt brukar du vara? Liksom, nej, för du vet, garvar du bara, så det finns, jag är inte i närheten. Det är liksom 3000 timmar blir 30 30 000 timmar och så här. Ja, och ändå sitter vi nu här. Ja, då blev det allvar igen. Och ja, nej, men det, vi måste veta vad vi ska göra för att kunna se.
Och det är ju där som det, man inser att det egentligen handlar om att tillmötesgå de psykologiska behoven.
Ja.
Det är de lägena som jag brukar gräva i fickan och plocka fram en tärning. Jag har ju alltid tärningar med mig eftersom jag liksom kör olika typer av workshopövningar där vi har med slump som element.
Mm.
Och det är där jag börjar fråga, ska jag nu estimera med hjälp av en tärning? Och det är då de säger, nej, så slumpmässigt kan det väl inte vara. Och då frågar jag, men hur pass slumpmässigt är det egentligen då? Och då inser de att, oj, så slumpmässigt var det visst.
Mm, ja.
När man vågar titta på just risken eller just variansen, det är då man får insikter om att nej, men det där är kanske inte rätt väg. Men det finns ju andra vägar. Mm. Det finns ju andra sätt att hantera det här på.
Mm.
Ska vi dyka vidare på det?
Det tycker jag.
Mm.
Hur vill du göra?
Ja, alltså, eftersom så mycket utav hur långt man kommer på en given tidsenhet faktiskt då påverkas av de yttre externa faktorerna och utav den här blandningen av saker och ting som en organisation har samtidigt. Mm. Mm. Så menar jag då, och många med mig, att man måste se på hela organisationens förmåga att leverera.
Ja.
Och att det är just där som man kan se prognos, alltså skapa prognoser och göra tidsestimat som blir realistiska.
Mm.
Och där, då är ju nyckeln inte att titta på varje enskilt paket och göra en bedömning hur pass stor den är. Utan att istället titta på paketen och fundera, kan vi få ner dem till ungefär samma storlek?
Mm.
Ungefär, vad är en funktion i våran värld? Nej, men det kan vara vad som helst. Det kan ta allt ifrån att ett team jobbar i 2 veckor till att 3 team jobbar i 6 veckor. Bra! Då har vi ju någon form
av intervall där.
Först då har vi ett intervall där.
Mm.
Och kanske vi till och med kan titta på föregående data och se något medelvärde.
Mm.
Och medelvärde och varians, och så tittar vi på hela organisationens förmåga att leverera. Då är sannolikheten är väldigt stor att utflödet ur vår organisation nästa kvartal kommer att likna utflödet föregående kvartal.
Ja.
Mm.
Om inte saker och ting dramatiskt ändå.
Det kan ju ha väldigt utökning av organisation och så.
Det kan vara sådana saker, men då kan man kanske eventuellt höfta det. Men alltså, det troliga är att vi inte förändrar oss från tid till annan, alltså, utan att förändringarna utflödes hastighet är långsammare än vad vi vanligtvis tänker oss.
Mm.
Och där spelar ju sånt där roll som in. Jag vet inte hur många har kommit till en organisation och så har frågat såhär, hur många, det kan handla om rader i en backlog, alltså saker man ska åtgärda, eller hur många funktioner per kvartal levererar ni? Och de säger, men det kan variera jättemycket. Och så frågar jag, kan det? Jajamensan, för de kan vara väldigt små, de kan vara väldigt stora.
Ja.
Och så säger jag så här, ja, men låt oss räkna då. Och så räknar vi historiskt, och så ser vi det att ja, men på en månad så lyckas vi leverera mellan 1,5 och 3,5 funktioner.
Ja.
Bra. Och tänker de bara konstigt, varför är variansen så liten? Jo, så länge som blandningen mellan väldigt små och stora saker är densamma,
får du ett bra
så kommer ju medelvärdet också bli densamma. Och där ramlar någon polett in, och där kan man börja skapa prognoser.
Mm. Men gör du det gärna på funktioner då? Liksom? Är det så du...
Jag brukar jobba utifrån... Alltså en funktion, en feature, det har ju en... Finessen med den är ju att den avgränsar ju någon form av kundvärde. Du har, man kan definiera en feature eller funktion som att en slutanvändare har ett behov och går till ett gränssnitt och gör någonting och får ett resultat.
Mm.
Och det resultatet är själva affärsvärdet, det är själva leendet, det som triggar leendet hos slutanvändaren. Och då kan man tänka sig att med funktionell tillväxt, alltså när de här olika nya kapabiliteterna, förmågorna i mjukvaran växer till, då ökar också kundnöjdheten.
Ja. Mm.
Så då är det ett bra mätetal.
Ja.
Mm. Och om man då kan se, hur pass mycket krut måste vi bränna på att liksom skapa ett stycke kundnöjdhet? Och om det då ligger mellan att ett team jobbar i 2 veckor med någon liten skitfunktion och det ger någon form av leende, och så är det flera team som är igång i 6 veckor och det ger en annan typ av leende, och så finns det någon slags blandning däremellan, då är det en ganska bra enhet att fundera på, just eftersom man kan koppla den till ett affärsvärde.
Mäta hastigheten i antal features per någon slags tidsenhet.
Precis, och ofta det rimliga när det gäller just mjukvara brukar ligga liksom antal funktioner per kvartal är ganska rimligt. Det är en 12-veckors period. Om man gör med 2 veckors sprintar då, så är det ju 6 stycken sprintar. Man hinner ganska långt. Flera organisationer fixar funktioner på mellan 1-3 sprintar. Mellan 1-5 team. Så pass snabbt. Så då kan man dela in ett år i 8 sådana här 6 veckors perioder. Och börja mäta hastigheten utifrån det. Och då brukar man få mycket mer precisa estimat än vad man får när man börjar titta på varje enskild funktion och börjar gissa timmar. För det är så mycket gissning i det, så det blir helt...
Min organisation är ju på gång att göra en sån här övning faktiskt precis nu. Vi har faktiskt precis börjat mäta. Vi mäter inte på feature, vi mäter på alla items som hanteras då i Jira liksom helt enkelt. Så det är CR och TR och allting under och buller. Och inte någon, håller inte på att tjafsa om stora och små och olika typer, utan alla typer får bara mäts liksom. Och så har vi räknat ut då ett snitt. Och velocity, det ska jag säga också, Erik och jag har ju ofta pratat om det här tidigare, och då har vi kallat det velocity.
Skit vad snabbt man äter sig ner genom en backlog.
Exakt. Och då är hastigheten just nu kanske ungefär 15 per dag då. Så om man gånger med 150 då per sprint liksom, för hela den här 50 personers organisationen kan man säga. Och sen räknar vi om att gå vidare då och försöka stycka resten av elefanten ner. Men min poäng är egentligen bara att man kan ju verkligen, man får ju ta det som funkar för ens eget fall, försöka hitta någonting som man liksom klarar av och...
Just det.
Men kollar ni då liksom att när teamen har committat, att inte det är committat till 350 items liksom i en sprint?
Nej, det här har ingenting med commit att göra egentligen. Jo, det kollar vi ju, ja. Precis. Men det jag sa nu har det ingenting med commit att göra. Nej. Sen har vi kollat committen också. Och det är ju alltid övercommit. Och det ska vi börja... Precis nu bad jag hon som är Scrum Master för helheten att börja publicera det där så att alla ser det. Inte liksom säga något särskilt, utan bara liksom tydliggöra
det,
så att
alla blir informerade. Det tänker jag liksom.
Ja, och det är viktigt det här, ni säger det här, att skilja mellan utfall och snittutfall och sen då åtaganden, alltså commit. Det är ju två olika saker.
Precis. Mm.
Och det är när man inser att det är två olika saker som man kan börja titta på. Okej, vad är våran snitt? Våran kvot, våran medelkvot mellan vad vi tror oss klara av och vad vi faktiskt klarar av. Ofta så är ju den... Alltså, det är en annan, om vi pratar psykologi, en annan grej som kallas liksom planning fallacy, som är att vi har flera psykologiska mekanismer hos oss som hela tiden underskattar impact, underskattar effekten av olika problem. Och det gör att vi alltid överkommittar. Mellan 1,2 och 2,0 någonstans där ligger liksom människans hybris.
Intressant. Alltså, nu har jag ändå gjort i vårt pulsrum, vi har kör fem team just nu som gör samma applikation liksom. Och då har vi ändå i det gjort en, liksom en pulstavla, skrivit upp alla sprintar och så skrivit då vad är liksom committen och vad är faktiskt leveransen, liksom det som är gjort, definition av den, och liksom visualiserat liksom vad är accuracy i procent och liksom då ligger ju alla team liksom på de lyckas ju liksom inte, de committar inte alls mycket och leverera, och det är liksom visuellt, och ändå sitter vi i samma jävla rum och gör nästa sprintplanering och alla team gör samma misstag igen, fast det är visuellt att vi har misslyckats 10 gånger i rad.
Det där är ju för att det där är ju inbyggt i våran hjärnkonstruktion liksom. Det är samma som varför liksom man med ett missbruksproblem ändå sitter där och underhåller det, varför man liksom hela tiden löper in i samma fällor. Det är klart vi gör. Och på samma sätt som med missbruksvården, så är det väl viktigt att man inte jobbar med skuldbeläggande och skamning, utan att man bara konstaterar lite roligt att vi tror oss var liksom 50% bättre än vad vi är. Det är ju ganska bra. Det är ju ett tecken på en självkänsla, det är ett tecken på att vi faktiskt vill gå vidare. Däremot så kan vi kanske inte liksom prognostisera utifrån det. Man kan konstatera då att vi tror på 13 rader i våran backlog. Och vi vet att det har alltid varit 10 plus minus 1. Men de tror på 13, fine, då kan vi säga någonstans mellan 7 och 13. Nice. Ja. Det är bra också med lite stretch goals. Mm. Men att man då skiljer mellan commit och mål och strävan. Mm. Och sen utfall.
Mm.
För det är två olika saker. Utfall kan du bedöma en affärsrisk på. Du, ja. Sådär, men att strävan sätta ett mål som är lite starkare än vad du kanske klarar av. Det har ju en psykologisk effekt att du liksom
pushar
dig själv. Och att acceptera att det är två olika saker. Ja.
Mm. Men prognosen ska ju då vara baseras på utfallet och inget annat. Och inte precis. På viljan.
Och inte på precis. Gissningar.
Inte på, nej, alltså, inte på god vilja, alltså. Inte på gissningar, inte på att kompensera för att någon annan har gjort någon dålig affärsriskberäkning.
Nej, för där finns det ju, jag menar, om vi ska gå tillbaka till det här med traditionellt och kanske även värre fall, då gör ju till och med beställarorganisationen estimaten på det som utvecklarorganisationen ska göra.
Mm. Det här borde ni minsann klara av.
Nej, men det, fan, det här är inte en sprint. Det kan inte omöjligt vara. En halv får ni.
Ja, precis. Eller att man tror liksom att jo, men det här är någon form av förhandlingssituation.
Ja, exakt.
När man säger, nej men vi klarar 10 rader. Nej, men 13 ska ni nog, varför inte? Ja, men låt oss enas om 11,5 då. Ja. Det är ju mitt emellan.
Ja, exakt.
Ja, fast de här 10 raderna var ju faktiskt baserade på faktiskt utfall. Det är det mest rimliga prognosen. Du kan liksom inte make a deal with God och liksom förhandla om bättre väder på midsommar. Det är 10 grader och regn. Det har det varit alla år de senaste 5 åren. Förvänta dig ingenting annat än yesteryears weather.
Men ändå är det ju så att 90% förväntar sig bättre midsommarväder.
Och där finns det ju också massa psykologiska effekter. Där har vi ju till exempel det här att affären och beställarorganisationer ofta drivs av affärsfolk, och de är ju vana vid att förhandla.
Ja.
Och så utförarorganisationen drivs väldigt ofta utav liksom ingenjörer och tekniker, och de är ju vana att observera och berätta det de observerar.
Mm.
Så där finns det ju väldigt mycket som inte har så mycket med prognoser och sånt att göra, utan har mer att göra med hur ska vi komma över de kulturella skillnaderna, hur ska vi liksom hitta varandra, hur ska vi kunna få förtröstan och tillit till varandra att vi faktiskt har samma mål även om vi pratar olika språk.
Mm.
Det handlar ju mer om någon form av liksom organisationellt äktenskapsmäklande där än att skapa bra prognoser.
Verkligen.
Hur gör jag då om min verksamhet kommer till mig och säger här nu att nu vill jag ha estimat på det som ligger i backloggen?
Mm. Använd prognosen. Säg så här, det här är data.
Mm.
Så. Och sen gör vad ni vill med det datat. Och jag kan gärna vara med som en del i era diskussioner runt en risk. Men ni ska inte äga hela risken, jag ska inte äga hela risken, utan här måste vi ta tillsammans. Jag kan ge er data. Och så får vi liksom resonera därifrån.
Mm.
Och ofta så finns det någon form av förhoppning i en beställarorganisation att man någonstans kan upprätthålla den här artificiella skillnaden mellan beställare och utförare, så att man faktiskt kan skylla på dig då som du befinner dig i utförarorganisationen. Vi kan skjuta risken på dig. Och att då på ett moget sätt då vägra ta på sig det ansvaret, men inte heller avskjuta helt, utan säga we're in this together. Vi jobbar på samma bolag. Vi har samma kunder. Vi tillhör bägge liksom en bra organisation. Låt oss tillsammans titta på det här och låt oss ta med faktiskt data.
Mycket bra poäng.
Och den är central, därför att det här med just klyftan mellan beställare och utförare finns som en självklarhet. Den är som det är elefanten i rummet. Ingen tänker på att det skulle kunna funka på något annat sätt. Men att då vara den som lyfter fram att nej, men vi är tillsammans i det här, och vi är, det finns ingen beställare utförorganisation, det är, vi är utförorganisationen och där är kunden, och vi har ett gemensamt åtagande och vi måste tillsammans försöka skapa en bra affär med lagom mycket risk, lagom mycket intäkt, lagom mycket kostnad, för vi får allesammans lön på samma sätt, nämligen att vi lyckas liksom överträffa kundens förväntningar. Låt oss titta på verkligheten och det faktiska datat.
Bjud in, göra tillsammans och använda faktiskt data för att skapa den här prognosen.
Och då ramlar vi ner i agilitetens grundfundament. Liksom. En kultur som bygger på, inte på konkurrens, utan på att vi spelar i samma lag.
Mm.
Att vi ser verkligheten som den är. Att vi ser att vi har samma syfte, samma mål och optimerar för samarbete och inte för liksom, intern konkurrens.
Mm.
Och då, det är det som att oavsett vilket ämne man diskuterar så ramlar man någonstans ner i de två, eller de liksom, grundfaktorerna, trots allt.
Mm. Det är ju otroligt
svårt. Vi var inne på sådana här frågor.
Vi har varit inne på och touchat på det också, precis den här muren mellan verksamhet och
kasta saker över muren.
Och just det här att man vill ta bort risken, och ta bort risken det är att skylla på någon annan snarare än att facea den ihop. Det är väldigt vanligt.
Precis.
Otroligt svårt att göra någonting åt också. Mm.
Jag kom på en egen ny favoritliknelse här, om man till exempel ska springa en mil. Midsommarvädret skulle ju nämligen många människor fortfarande önska sig ett bättre väder att hålla på liksom. Men om man tänker att man ska springa en mil eller be någon springa den så fort som möjligt. Och man berättar att jag har sprungit den här på 52 minuter och 51 minuter och vad det nu kan vara, så att säga. Då skulle ju faktiskt ingen beställare, de flesta beställare skulle inte helt plötsligt då be om 35 minuter. Nej, exakt. Nej, för då skulle folk ändå förstå att jag är dum på riktigt om jag går ifrån.
Precis.
Måste liksom,
det är ju inte möjligt.
Då är det
100 utfall har du aldrig skett.
Varför Varför skulle det hända? Det kan det inte. Jag visste liksom. Men då kan man spinna vidare på den liknelsen. Att man säger till beställaren att ja, hörru du, nu har vi diskuterat min förmåga att springa en mil, men jag har ett förslag. Vad säger om vi kör en stafett? Om vi kör ett lagarbete? Vad säger om vi liksom, om vi omdefinierar hela idén och vad det innebär, och liksom, det handlar inte om att springa en mil, det handlar om att få den här pinnen att röra sig så snabbt som möjligt ut med en mil. Hur kan vi genom samarbete och på olika sätt omdefiniera vad vi gör, och där kommer vi in på den riktigt revolutionerande kraften i agila metoder.
Håller fullständigt med dig. Ska vi gå in lite mer på huret, alltså det här small, medium, large och de här grejerna till exempel.
Kan vi göra.
Vill du
Sure. Ja, alltså small, medium, large, det jag sa ju förut här att det är ju väldigt mycket utav, mer utav blandningen mellan olika aktiviteter eller olika leveranspaket som påverkar hastigheten. Men naturligtvis så finns det ju också en påverkan i om någonting är svårt eller någonting är lätt att göra. Så att det finns ju idéer att betrakta olika sorters arbetspaket utifrån dess relativa komplexitet eller hur pass stora de är, helt enkelt då. Och även om vi inte kan säga på timmen när, för det är ju liksom att det är ju extremt precis granularitet, kan säga på timmen när hur stort är det här paketet, men om inte så kan säga att ja, men här har vi någonting med 4 halvknepiga funktioner, en väldigt lätt och en väldigt, väldigt krånglig och 2 någonstans mitt emellan. 4 halvknepiga funktioner. Vi borde ha någon idé om hur många sådana funktioner eller sådana paket vi kan leverera på ett år.
Ja.
Hur många stora, hur många små, hur många mitt emellan, och så förstå att det kan finnas en idé där. Och då är det viktigt att förstå att det är mer mönstret. Vår organisation klarar av att leverera 3 stora, 2 medium och 4 små på ett år. Eller så funkar 4 stora, eller så funkar 12 små. Alltså man har olika mönster som man då jobbar inom. Man kan inte, eftersom det här handlar om varianser. Så man kan ju inte addera ihop varianser. Man kan inte säga 2 små är alltid en stor, utan det är liksom att någonstans mellan 2 och 3 små kan vara en stor. Det är mer på det hållet.
Ja. Det är väl fördelen också med att säga small, medium, large istället för att säga 10, 15, 20. Det är att i small så finns det en varians. Det är en inbyggd varians. Det är ju ett intervall liksom. Innan det blir tillräckligt stort för att bli ett medium, och då är det ett nytt intervall i medium.
Precis. De som försöker sig på att kvantifiera vad är en liten, vad är en stor, kanske inte i timmar men i någon form av arbiträra storlekspoäng. Där kan man ju luras och tro att om man säger storlekspoäng 8, då är det lika med exakt 4 stycken storlekspoäng 2.
Exakt.
Men det kan vara någonstans mellan 3 och 5 storlekspoäng 2. För det finns en varians.
Jag vill testa en hypotes på er här nu. För jag är nämligen sugen här i mitt stora projekt. Att vi har ju börjat mäta upp vår velocity. Sen vet vi på intervall då, i och för sig, men dock. Och sen är jag alltså sugen på att på någon slags small, medium, large maner, bedöma resten av alla de här aktiviteterna i den här förhållandevis stora elefanten. Vi pratar om ett eller flera år eller ett halvår till eller något sånt där. Och sen är jag helt enkelt sugen på att titta på historiska data på hur många items i den här item-hypotesen då, på hastigheten som jag har. De gamla små medium large har varit. Sen är det hela rasket. Är det en... är det dumt eller är det smart?
Nej, men det kan nog vara bra som ett ingångsvärde, tänker jag. Problemet du har är ju att förmågan att dela upp den stora elefanten i olika skivor, den förmågan, alltså själva liksom styckningsförmågan, den förvandlas ju och förfinas under resans gång. Så att troligen så kan du inte från dag ett gör det här på ett bra sätt, men om du gör det på ett sätt och sen så försöker du hålla i det en månad, två månader, då borde du konvergera ganska snabbt mot någon form av elefantskivstorlek som passar er.
Vi har ju kört också i många år. Det finns ju mycket historiskt data. Vi har ju inte jobbat med small, medium, large. Men däremot items går ju att kolla. Det går ju liksom att kolla bakåt hur många hur många items de blev och sådana där saker.
Men storleken där, att den minskade variansen, beror ju på den process ni använder för nedbrytningen, alltså det som vi kallar för förfining.
Ja.
Om er förfiningsprocess utvecklas under resans gång, då kommer inte datat bli detsamma. Det behöver inte betyda att datat börjar spreta kraftigt. Nej. Det kan ju hända att det vanliga är att en förfiningsprocess konvergerar mot att leverera arbetspaket som har hyfsat samma storlek. Det är den normala trenden. Så att variansen minskar. Så det normala är att förfiningsprocess innebär att du får bättre förutsägbarhet. Det behöver inte vara så. Det kan vara så att förfiningsprocessen tar en annan riktning och man börjar dela in saker på ett annat sätt. Det kan vara sådana saker. Men det normala är att du konvergerar mot en... Det här är vad vår organisation tycker är lagom elefantstorlekar. Därför att de här skivorna är vad vi är vana att hantera.
Just det, men då säger du egentligen att jag gör övningen, gör den enkelt och var beredd på att göra om den.
Ja, precis. Och var också, du måste ju notera att small kan ju bli large.
Ja, alltså det, ja förstås.
Den måste man ju hela tiden, så man får inte lura in sig helt.
Men gissar man lika mycket fel åt bägge de hållen, men det kommer man, det är ju svårt mänskligt då att göra det, men då skulle det ju funka. Men jag förstår.
Även om man inte, du behöver inte gissa lika mycket fel åt bägge hållen, så länge du gissar fel med någon slags standardiserad bias. Så länge din bias är ungefär lika fel varje gång, så kommer du korrigera.
Jag inser ju att problemet för mig i det här är ju att de arbetspaketen som jag har data på, de har ju ingen gissat small, medium, large på innan.
Nej.
Utan nu kommer de ju snegla på dem, och då kommer de ju vara mer benägna att tänka att alla var large, eller liksom att när man vet hur svårt det var. Så det är ju lite det som ställer till det för mig här, att, men det kommer ju, jag är här i några kvartal.
Du får ju börja.
Skulle du kunna göra ett tentativt förslag på vilka paket som är små, mellanstora och stora?
Kanske.
För om du kan göra det på ett antal typ, alltså klassificera ett antal typ ärenden, så har du någon form av utgångspunkt åtminstone.
Lite skulle samma teknik som Planning Poker, fast på mycket större
nivå. Ja, du skulle kunna rent fysiskt på väggen sätta upp också ett paket, liksom small, medium, large, och sen då ta gamla grejer och så.
Precis.
Att man flyttar till det här där är det svårare.
Ja, exakt.
Det blir en jämförelse. Det är bra. Det är ju väldigt bra faktiskt. Att sätta upp en stor ett elefantben liksom, ja, något sånt snabel på väggen med någon slags beskrivning, och folk kommer komma ihåg ungefär vad det var. Precis, och så placerar jag ut och så står det då tydligt hur många
items det är. Du är ute efter i slutändan här, det är att din beställarorganisation vill ha ett datum då skiten är klart.
Ja. Och det är ju för att kunna dra ut sladden på ett annat gammalt
system. Ja,
men
det bästa, faktiskt. Du ska ju aldrig komma tillbaka med, nu det här är vad jag tycker i alla fall, du ska aldrig komma tillbaka med datumet, du ska komma tillbaka med verktygen så de själva kan förstå datumet.
Ja, nu har jag ju, särskilt nu när jag lyssnade på Ola här, har jag verkligen tagit till mig det, att nu, jag måste ju verkligen ta dem i handen och säga att jag vet inte, men jag kan erbjuda att hjälpa er med det här.
Precis, men det är ju som du sa, du måste ge dem datan, du kan inte ge dem resultatet.
Nej, och man måste komma överens om det tillsammans.
Exakt, och det tror jag en jävligt viktig poäng som måste betonas här.
Jag har redan bytt.
Jag tror du kanske övertygar, nu tar jag på alla andra.
Nej, men jag hade faktiskt tänkt räkna ut ett datum själv fram tills för 5 minuter
sedan. Okej, bra.
Nej, men my mission here is done.
Jag faktiskt inte göra det.
Bra, då slutar vi där. Nej, men för det som är tjänstingen i det också, det är ju att om inte du levererar ett datum utan istället visar transparens i det här är den datan jag har, det är det här jag utgår ifrån, låt oss tillsammans komma, eller då till och med de kommer, för då kommer du också få en commit tillsammans, ju att nu är det vår plan liksom. Och då kommer det inte bli den här...
Nej, ni kommer bära affärsrisken ihop.
Exakt.
Det kommer inte bli någon moralisk stress som ni känner för att bolla mellan er. Ni kan istället på ett mer produktivt sätt ägna er åt att okej, hur ska vi tillsammans skapa värde? Mm. Det är en stor vinst.
Mm.
Att kasta skuld är waste i lean-termer.
Mm. Det är så himla lätt att fastna i den här, ta på sig det här fiktiva ansvaret eller den där fiktiva skulden och bära den där risken. Alltså fastna i den retoriken.
Mm.
Man ska ju verkligen tokvägra det.
Mm.
Vad som än händer så är det ju tillsammans.
Nej, men jag kan ärligt säga att 60-70% av min arbetstid lägger jag ju på att hantera massor med sådana konflikter just som uppstår av att vi är två olika läger. Jag menar, jag lägger inte absolut mest av min arbetstid på att skapa effektivare flöden eller addera värden.
Nej.
Och det här är viktigt, och det är återigen då när vi pratar om de psykologiska och de kulturella effekterna utav agilt. Man kan tänka sig att det här är ju egentligen så är ju det här ett rent matematiskt problem. William Deming, som var en av de här liksom lean-pionjärerna som vi inom agilt har lånat jättemycket av. Han var statistiker och snackade just väldigt mycket om varians och kontrollerade varians och förstå, alltså rätta förväntningar efter det faktiska matematiska utfallet och sådana saker. Men även där, så förväntningar har ju rent med psykologi att göra. Och väldigt mycket så handlar ju det här om att det finns någon form av maktordning. Alltså vi har en, vad heter det, en högstatus organisation i form av då beställarorganisationen, som är den som har kontakt med affären, ligger närmast intäktsströmmarna.
Mm.
Och så har vi IT som traditionellt är någon form av underdogs, tjänare, ska serva affären med någonting.
Mm. Har kanske varit outsourcade några
outsourcade
år tidigare,
och sådana saker ses inte som en
kostnad, ses som en kostnad.
Precis, alltså det här när säljare säger så att ja, men jag tillhör liksom plussidan och ni på IT tillhör minussidan. Och så tänker man, men hörru du, vi tillhör bägge minussidan, för vi får bägge lön.
Ja.
Och den enda, vad heter det, intäktssidan som finns här, det är kunden som ger oss stålar tillsammans. Alltså vi har en maktordning där, och där finns ju hela det här med att hantera andras förväntningar. Varför ska affärsorganisationen, verksamhetens förväntningar på IT vara mer värda än de omvända liksom?
Nej,
så. Och att då skapa att som du säger då, det är lite grann samma sak som i alla andra sådana här maktordningar. Det handlar på något sätt om ett, jag brukar likna det ibland vid taskigt äktenskap där frun är extremt underordnad, och sen så frigör hon sig, men hon frigör sig inte för att skilja sig från sin make. Hon frigör sig för att få ett bättre förhållande, och det är lite grann så som jag ser det här också, med att kunna skapa en enad organisation. Så vi lever i digitaliseringens tidsålder. Det finns inte på kartan att IT skulle vara någonting annat, utan IT och verksamhet och affär, det måste vara en tät symbios. Det måste vara världens bästa äktenskap.
Ja, och de organisationer som inte kommer komma dit och få ihop det där äktenskapet kommer heller inte finnas.
Nej, precis.
De kommer inte
att ge dem 5 år så de stenar.
De är
det är skilsmässa och sen dör de.
Ja.
Så det är ju där jag återigen ner på att man diskuterar de här mellanmänskliga frågorna och psykologiska om förväntningar och
men det är en intressant take på digitaliseringen, för menar när man läser artiklar och sånt nu om digitaliseringen, det är ju sällan relationen beställarorganisation och utvecklingsorganisation man läser om.
Nej.
Det är ju inte det som är själva nyckeln i digitaliseringen.
Nej. Om man inte läser min blogg.
Ja.
För jag ägnar mig åt 100% åt just precis den frågan. Att riva beställare, utförare också då, vilket framförallt då det som jag snör in på är väldigt mycket vilket ledarskap behövs. För egentligen kanske inte handlar om ett äktenskap, egentligen handlar det om att en syskonrelation, för du har en ledning, du har en vd som egentligen är chef över båda affären och IT. Och det är ju, vilket ledarskap ska den ledningen, vd och den närmsta ledningsgruppen utöva för att få den här fantastiska viet, det här fantastiska familjen som övervinner hela världen. Det är centralt. Och väldigt många som inte har koll på IT tänker att det här med digitalisering är en teknisk fråga.
Ja, det är det.
Men nästan alla vi som har koll på IT vet att nej, det här handlar om ledarskap och det handlar om affärsförhållanden. Det handlar om det är där nyckeln ligger.
Det är intressant, för jag tror också om vi skulle titta på en beställarorganisation och fråga vad är digitalisering för er liksom. Om vi skulle ut och fråga x antal företag det är som du säger, jag tror många skulle fokusera på ja, men det handlar väl om att samla mycket data. Det handlar väl om att göra någon data lake kanske, utvinna information, tjänstifiera lite och så är vi klara liksom. Så då är digitaliseringen gjord liksom. Du behöver sälja två appar bara något så
och starta klar, liksom. Jättemånga digitaliseringsprojekt.
Ja, det måste vi göra.
Befintliga projektorganisationer som aldrig egentligen har funkat, men det behöver inte låsas av.
Nej, och så kan vi estimera det.
Och så estimerar vi, och om estimaterna finns skyld på de andra. Exakt. Tills vi går i konkurs.
Fan, det är ju det hemma.
Funkar den här gången, tror jag.
Precis.
Nu ska vi ranta lite här.
Ja, låt oss.
Timmar.
Ja!
Det är en bra enhet. Alla vet ju vad en timme är. Det måste ju vara användbart.
Precis, så
vad tycker ni? Ska vi inte estimera allting i timmar?
Jag tycker vi ska bryta ner ännu mer.
Ja, sekunder.
Sekunder? Ja. Då blir det ju faktiskt ändå mer exakt.
Exakt. Tiondels sekunder. Alltså kan 100-meterslöparna liksom springa och man pratar hundradelars liksom sekunder?
Ja.
Självklart måste det gå här då.
Ja, det är klart.
Ja, det är min ständiga motfråga så fort någon kommer dragande. Jag menar, hur många timmar tar det? Ja, varför frågar du inte många sekunder?
Mm. Exakt. Poängen blir ju verkligen att om man har tiotals människor som kanske jobbar i ett år eller någonting, då är ju timme, det är ju som att säga, jag vet inte, mikrosekunder.
Ja, men ta din där tio års applikationsutveckling, ja, alla precis. 70 personer liksom. Mm.
Det är uppenbarligen ingen bra att jobba med timme.
Men det finns en, det är återigen där, jag tycker man ska vara väldigt noga med att ha god kunskap om just de psykologiska effekterna, för här vi pratade om ankringseffekten i början.
Mm.
Ankringseffekten, det här att när du får en siffra i, liksom i ansiktet, då tror du på den och så håller du den som någon slags likare, och sen får du en ny siffra, då jämför lön med den första siffran.
Då blir det dyrare.
Precis. Ja. Och kruxet är så här att ankringseffekten är starkare ju fler alltså siffror som finns, alltså ju fler decimaler, ju fler. Säger jag så här att ja, men jag kostar 5000 kronor i timmen, då är det en ankringseffekt. Säger jag kostar 4765 kronor i timmen, då är det mycket starkare ankringseffekt, för det är fler siffror inblandade.
Mm.
Det finns alltså en luring där att ju fingranulärare du ger dina estimat, desto mer exakta tror hjärnan att de är, och desto mer håller vi fast vid dem.
Mm.
Du tror att en europeisk snickare som säger det här är exakt 25,4 millimeter. Du tror att den snickan är mer exakt än att en amerikansk snickare säger det här är en tum. Men de har faktiskt estimerat på samma sätt.
Ja. Mm.
Det är bara att den ena svänger sig med liksom fler decimaler.
Mm.
Och det är den effekten som man hamnar i då när man börjar snacka timmar.
Mm.
Istället för att liksom prata teamveckor, teammånader och så vidare.
Det här har ju vi har ju räntat på timmar förut också. Mm. Timmar är faktiskt ofta.
Ja,
det
finns den är jävligt
stor förbättringspotential i den.
Ja, men,
akta er för det.
Men den är ju då, problemet är att den är inskriven i flera projektmodeller. Ja. Men den är också oerhört förförig. Risk av de skäl jag precis drog.
Mm. Det är den verkligen. Jag satt och funderade när vi pratade om det här med varför det funkar och inte funkar, det här med att bryta ner beståndsdelarna. Att ofta en känsla för varför det skulle funka, det är ju människans logiska orsakverkan. Man börjar med en sak, så gör man en annan sak och så vidare. Och det funkar ju också kanske hyfsat bra om man till exempel bygger hus eller broar eller något sånt där.
Tionde gången också,
ja, samma exakt. Hus. Inte kanske om man bygger en helt ny typ av bro på en helt ny plats. Men om man liksom gör såna där saker som man har gjort någorlunda lika förut. Och så satt jag och funderade, och det var också någonting som Ola nämnde här förut, att det är ju när det funkar, det är ju när variansen är låg och när de här händelserna kanske inte är så beroende.
Mm. Just det.
Det är ju hög varians och beroende händelser och då blir det ju det kan bli precis vad som helst.
Då får du en hög komplexitet.
Ja, exakt.
Och då blir det mer systemutveckling än att bygga hus kanske.
Ja, precis. Eller bygga något jättekonstigt hus eller något sånt där, någon annan enstyckstillverkning av någon rymdraket eller något sånt där som man liksom inte har någon vana vid. Då blir det ju säkert precis samma problem. Och det är viktigt att förstå det, för det är ju en sån här sak som man kanske ofta, eller jag känner att jag får bemöta det ibland. Varför går det inte att bryta ner och uppskatta det här liksom? Och då tänker folk ofta att det är som broar och hus.
Mm. Men samtidigt, jag tittar på att köpa ett radhus nu som är liksom radhus nummer 50 som är i ett nybygge. Och då finns det en projektplan liksom, mm, som är ett kantschema som bara frupp, och det finns ju liksom ingen så. Och jag ser ju där att ja, det står typ 18 april inflytt. Jag vet ju redan nu liksom att det kommer aldrig hända liksom. Det finns inte en chans i helvete. Jag frågade faktiskt mäklaren att liksom brukar det bli stämma datumet liksom på tidigare projekt liksom. Och ni har ju haft etapp 1 här liksom. Hur gick den? Nej, den blev ju lite sen då, men inte den här etappen utan den här.
Grejen är väl den att byggprojekt kan väl liksom försenas med 20-30%, men vi pratar ju
ja, exakt.
Ett par 500-600%.
Ja, men jag anser det är mycket, mycket lägre.
Och det har ju mycket med det här som du sa, de beroendena. När variablerna är beroende till varandra så blir utväxlingen på variansen sjukt hög.
Bra, ska vi gå på dagens fråga?
Ja, precis. Vi kan komma inte
ja, absolut.
Nej, precis, är vi klara
med dagens fråga.
Otroligt roligt ämne och jättekul att det är också. Kul att få lite nya vinklingar.
Ja, jag har ju redan fått mig tankeställe. Jag brukar
du kommer verkligen...
Jag kommer verkligen ändra mitt beteende.
Superbra. Mm. Här är frågan. Fallgropar. Vad ska man undvika i ett agilt systemutvecklingsprojekt? Vilka är de viktigaste big no-no?
Ja, just det.
Ja. Mm. Ola.
Ja, jag har ju min stora pet peeve.
Mm.
Och det är det här, alltså, vad snackar vi? Om vi snackar agilitet, vad är det? Ja, det är alltså att ett samarbete börjar kunna jobba mer lättrörligt och alltså snappa upp när de tidigare insikterna eller funderingarna runt hur saker och ting ska vara, när de visar sig vara fel. Att snappa upp det fort som 17 och så anpassa sig då.
Ja.
Granska nuläget, shit, det här var inte vad vi tänkte oss. Nej, men okej, men anpassa oss. Granska, anpassa, granska, anpassa, granska. Eller som engelska då, inspect, adapt.
Mm.
Som Jeff Sutherland då, han som kom på Scrum, han tillsammans med Ken Schwab sa det här är liksom det empiriskt. Inspection and adaption i en ständig loop då. Och vad är det som... Alltså, egentligen är det inte så svårt att anpassa sig. Ofta ser vi vad som behöver göras.
Ofta vet man
egentligen. Man vet när man får upp ögonen för det.
Mm.
Vad är det som hindrar oss? Ja, det är ju ofta att vi inte får upp ögonen för det. Så att jag brukar säga det här att de agila metoderna, det är egentligen bara ett gäng verktygslådor. De innehåller en drös av verktyg. Och de här verktygen, de hjälper oss egentligen bara med två saker. Och det är att granska och att anpassa.
Ja, ja.
Och av det då så är ju det absolut viktigaste att granska. Få transparens, se vad det är som händer.
Ja.
Så om vi då pratar biggest no-no, då är det att blunda. Ja. Eller då, om vi pratar agila metoder, att inte använda transparensverktygen. Att, nej, men vi har flera delprojekt i det här, men vissa projekt de håller tyst om att de har problem. Mm. Vi har en pulstavla, vi har ett pulsmöte varje vecka. Tanken är att vi ska lyfta det och flagga gult när någonting börjar. Men nej, det är grönt, det är grönt, det är lugnt.
Mm. Mm.
Där är biggest
men
no-no.
Det, men det, jag förstår ju det också, för jag menar, jag själv är skyldig till det någon gång. Och det beror ju också på att, jag menar, sitter du i en traditionell projektledningsvärld med en sån här... Så det är ju inte, där man tror att det är en portfölj, men det är ju egentligen en projektpuls liksom.
Ja.
Mm. Och att flagga rött där innebär att det kommer tre chefer och ska fråga om någon statusrapport.
Ja.
Mm. Det innebär liksom att alltså, mer jobb som inte skapar mer, det kommer inte det gäller problemet. Precis. Så då skapar man en organisation. Nej. Där man också, men jag flaggar grönt för att slippa det
liksom. Just det, och då, där har vi då, kan vi börja titta på rotorsaksanalysen och hitta på fler no-no då. Och då har vi ju dels den här då, du säger det kommer chefer som inte har någon de önskar status rapporterna. Att granska är ju inget mervärde. Det som ger mervärde är om chefen kan hjälpa.
Mm.
Inte liksom titta på och säga, oj, det där var fel. Utan hjälpa. Och då har vi sådana saker som att, alltså, det blir en del av en bestraffande kultur.
Mm.
Så kan man säga liksom att en big no-no då, det är att skapa en kultur som bygger på
bestraffning.
På straff.
Mm.
Så. Och det är ju kanske lite den är ju lite svårare att angripa. Där måste man använda lite mer fingerspetsgefühl, men om man tar liksom som en enkelt svar på en enkel fråga, vad ska vi göra för att inte misslyckas med vår vår, liksom, vårt agila införande, så är mitt spontana svar, se till att allt syns. Och om ni känner att nej, men det här vågar inte flagga, då har ni, då har vi en, man säger, en smäll, en stank här utav någonting som, det här ska vi nog titta på och göra en liten rotorsaksanalys. Varför är det så jobbigt att flagga ens gult? Varför gult? Ja, därför då kommer, vad heter det, Finansinspektionen på oss. Okej, kan vi liksom få det mötet och bli lite smidigare? Och så börjar man gräva därifrån. Så det är min pet peeve, alltid detta. Det är nästan alltid, har nästan alltid att göra med transparens.
Så. Granska och anpassa. Och se till att på sikt bygga en kultur som inte bestraffar.
Och, ja, det hänger
och transparens också då.
Fullständigt transparens. Ja. De hänger ihop.
Det gör de, absolut.
Det är bra. Största no-nos.
Jag skulle säga också att jag tycker ofta det är så att om man frågar chefer kanske, så får man en bild hur det funkar, eller projektledare eller andra koordinerande funktioner. Sen kan man bara springa runt och fråga en teammedlem liksom, delar du samma bild eller hur tycker du det? Och väldigt ofta så stämmer inte de bilderna överens. Precis.
Och där har du transparensen.
Det är det eller också. Ja. Och jag tycker liksom att jag förväntar mig, eller jag tycker att som medarbetare måste man, om man inte tycker något är rätt, så måste du fan flagga för det liksom. Du måste våga ställa upp och säga, men jag menar, företag betalar ju ofta stora pengar för att ha anställd personal, och då i det ligger en förväntan också att om man tycker att det vi gör är jävligt dumt och vi tror att det kommer att leda till ett dåligt resultat, då kan man inte bara sitta och göra det.
Nej. Men där vill jag säga två saker. Det ena är då att den enskilda medarbetaren kan inte alltid liksom avkrävas ansvar för den bestraffande kulturen.
Nej,
det har jag själv. Det är ett chefsansvar. Och också att det spelar ingen roll om du flaggar om inte strukturen och organisationen har förmågan att liksom se och förstå.
Nej.
Det gäller återigen frun som säger liksom, jag trivs inte vårt äktenskap. Nej, om inte mannen förstår att jaha, nej, och hur ska jag ta emot den informationen och agera på den?
Eller om det i värsta fall bestraffas på något sätt.
Precis. Eller upplever det som bestraffning eller sådär, va? Det handlar ju om, där är ju det här japanska begreppet gemba, det här alltså golvet, Toyota-begreppet gemban, golvet, att prata om de enskilda medarbetarna i teamen, det är motsvarande montörerna i Toyota-fabriken, de ser och vet. Och i Toyotas ledarskap så ingår det här att alla chefer måste förstå att hej, jag har en koordinerande funktion, jag vet inte.
Nej, precis.
Istället för att jag har en koordinerande funktion, så därför vet jag allt. Nej, jag har en koordinerande funktion, jag vet inte. Så jag måste gå ner på golvet och se. Gå till gemban. Gemba, genbutsu. Gå ner och se med egna ögon. Prata med folk. Förstå känslan. Taichi Ono, den legendariska fabrikschefen på Toyota, han liksom tog mellanchefsadepter. Du vill bli chef, okej, kom med här. Och så ritar han en liten ruta, en halv meter gånger en halv meter på fabriksgolvet. Stå här en hel dag och titta. Och sen kommer jag tillbaka på eftermiddagen och så berättar du för mig vad du har sett. I form av liksom vad som faktiskt händer på golvet. Och den gemba-filosofin, den är ju lite svår kanske just i systemutvecklingen. Men
det går,
precis.
Ja, ta en stol och sitta.
Man kan inte bara liksom rita en ruta, men man kan prata, man kan interagera, man kan förstå att på golvet så finns det betydligt mycket mer kunskap än vad du någonsin kan få i chef.
Och det var det jag menar också med det här, att man ska, för jag tycker att man ska i alla fall som individ eller medarbetare försöka flagga. Sen väldigt ofta finns det inte en struktur som gör att det plockas upp, och då är det jävligt synd liksom. Men jag tycker att man ska göra ett försök i alla fall.
Yes. Alla parter måste försöka.
Exakt.
Jag vill bara inflika nu här. I den här stora aktiviteten som jag har berört några gånger här nu, så är det ju utmaningar. Och jag har just exakt plan att göra det som du säger. Jag har inte lyckats här i och för sig. Men jag har bett dem att sitta och testa i en sprint eller en halvsprint. Ganska mycket ödmjukhet, för att jag vill heller inte förstöra, alltså så jag blir något oändligt handledningsfall.
Man kan flytta runt på olika individer.
Men försöka att smyga mig in på något rimligt sätt. Skapa någon form av mervärde i form av testning. Men med egna ögon liksom, för att uppleva hur det känns att sitta där.
Och det borde du göra. Du har ju massor med mellanchefer och sånt under också. Och få ner dem på samma nivå.
Jag tänker väl lite att om jag gör det här så kanske...
Yes, det är helt bra. Det är helt rätt. Var med på natten innan en driftsättning. När den ligger lite efter i testarna. Var med... Serva dem med vatten eller kaffe, massera dem i axlarna.
Det gjorde vi
där på natten.
När vi jobbade tillsammans, Erik och jag. Och Erik gör säkert fortfarande det. Men det körde jag mycket där på de produktionssättningarna.
Jag har aldrig köpt så mycket pizza i mitt liv.
Precis.
Men det är ju lite mitt jobb också.
Ja. Nej, men det är sant.
Okej, bra. Vi ska
dra
av.
Ja. vill du puffa för något, Ola?
Mm. Nej, inte bara.
Du har en blogg?
Jag har en blogg. Absolut. Smidigt.blogspot.se där jag rantar vilt.
Mm.
Och det som jag rantar om då, det till slut så kokar ju det ner i konkreta, faktiskt väldigt konkreta moduler man kan liksom ta till sig och lära sig. Och då finns det webbplatsen jobbasmidigt.se där man kan få del av kursmaterialet som jag håller på med. Mm. Men det är väl där jag tycker man ska interagera med mig.
Hur hittar jag det? Om jag vill ha det som agil coach eller vill ha det som föreläsare? Eller
jo, men du gör så här. Du går till Google så skriver du in Ola Mellanslag Berg så riskerar jag att komma upp då. Mm. Kommer jag inte upp så skriver Ola Berg agil coach så kommer jag garanterat upp.
Mm.
Sen är det bara att droppa ett mail eller vad du vill.
Mycket bra.
Superbra. Ska vi tacka för
oss? Ja, tack så jättemycket.
Följ oss på Instagram också. Vi försöker lägga upp det bilder. Jag ska ta en bild på Ola och lägga upp det också.
Mm.
Om vi får. Agilpodden där. Agilpodden@gmail.com. Vi hörs. Tack.
Ja. Tack för den här gången.